Man vill ju gärna tro att när nya jättelika byggnadsprojekt för miljarder kronor drar igång så är allt noga genomgånget och planerat. Ändå visar det sig att bygge efter bygge blir många gånger dyrare än vad som var sagt från början och att effekterna på miljön kan bli förskräckande. 1997 införde Båstad kommun beredskapsläge under ett halvår. Vattnet i kommunen var förgiftat, grundvattnet höll på att försvinna, fiskar dog, kor förlamades och byggnadsarbetare fick nervskador. Och allt verkade hänga ihop med borrandet av den nya stora järnvägstunneln genom Hallandsåsen som då var inne på sitt femte år. En av Sveriges största miljökatastrofer var ett faktum. Och boven i dramat visade sig vara tätningsmedlet Rhoca-Gil som istället för att stelna läckte ut stora mängder av nervgiftet akrylamid. En av dem som skadades var byggnadsarbetaren Yngve Ottosson.
Varför släpper skinnet på mina händer? Skinnet det släppte ju i stora flak och det var inte bara mina händer. Det var ju andra också som fick sådana problem. För det var ju stickning i halsen och så kändes otrevligt att använda. Även om det är stor ventilation.
Det var alltså så att det här medlet sköljde över er vid vissa tillfällen?
Ja, när det blir bakslag och det släpper eller om det blir ett tryck i berget som man då öppnar upp en spricka så kan det ju rinna ut över den personen som är i närheten.
Hade ni ingen skyddsutrustning på er?
Vi hade gummistövlar, hjälm och en vanlig bomullsöverall. Tillverkaren har sagt att det var fullt tillräckligt för det var inte farligt.
Hur farligt sa de då ifrån tillverkaren att det här var?
Ja, vi hade en kvinnlig som var där uppe och skulle göra en information. Och hon påstår att det var farligare att salta på ett ägg än använda deras medel.
Över 200 arbetare som utsatts för nervgiftet akrylamid i tätningsmedlet Rhoca-Gil läkarundersöktes. Bland annat kontrollerades känseln i huden.
Ingen känsel i armar och ben. Vi var nere på yrkesmedicinen i Lund. Och då satte de på både värme och kyla. Och de vågde inte gå längre. Antingen hade jag fått köldskador, annars hade jag fått brännmärk. Och jag kände ingenting.
Hur länge hade du symptom kvar efter det här med såna här domningar och stickningar?
Ja, det var säkert ett par år jag hade detta.
Ett 30-tal av arbetarna visade klara tecken på hudskador och nervpåverkan. Uppföljningar gjordes vid yrkesmedicin i Lund upp till 1,5 år efter att de anställda arbetat med tätningsmedlet. Några ytterligare studier har inte gjorts. Yngve Ottosson är nu sjukskriven för en annan arbetsskada. Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har studerat en rad olika svenska trafikprojekt. Han är mycket kritisk till hur beslutet om Västkustbanans dragning genom Hallandsåsen fattades i början av 1990-talet.
Det är väl kanske en av de största planeringskatastroferna i svensk historia. Själva beslutsunderlaget var ju tämligen magert. Man hade ju ingen kontroll på hur geologiskt besvärligt det här området var. Man hade gjort väldigt få undersökningar på det avseendet. Man kan säga att man utgick från att det här skulle fixa sig.
Efter Rhoca-Gil-katastrofen stod bygget stilla i 5 år för nya utredningar och sattes igång igen 2004. Och nu använder man en helt annan teknik som tidigare ansågs för dyr. Tillförordnad projektchef är Anders Strandberg.
Vi har ju valt en annan teknik helt enkelt. Nu kör vi med en borrmaskin och vi har valt att bygga en tät tunnel med betongelement invändigt så det blir ett tätt rör. Förut så höll vi på med väldigt mycket injekteringar och tätningar av berget på konventionellt sätt.
Tunnelborrmaskinen är ett 250 meter långt vidunder. Borrhuvudet är 10 meter i diameter. Borrmaskinen arbetar nu från den södra sidan och har kommit halvvägs med tunneldrivningen. I norra delen finns den värsta, mest fruktade delen av berget, Möllebackszonen, säger Anders Strandberg.
Det är väl kanske inte berg utan det är en blandning av krossat berg, sten, grus och lera och vatten. Det är ju inte stabilt i sig utan där har vi måste göra då förberedande arbete.
Nu spränger man i den norra delen av berget i Möllebackszonen för att förbereda för tunnelborrmaskinen. Kenneth Rosell arbetar med tillstånd och projektering.
Här ute där man nu spränger, där är det som vanligt i berget. Här skvalar och rinner ifrån alla håll och kanter.
Ja, just det. Det visar på vilka svårigheter vi har att täta berget med vad vi kallar för injektering. Och det visar också att det är nödvändigt att göra en betongenklänad så att säga för att hindra vatteninträngningen.
Här ser man alltså hur stort vattentryck det är i det här berget. Det rinner överallt.
Nästan 400 olika kemiska produkter används i projektet. Kontrollen över vilka ämnen man använder är betydligt bättre än tidigare. Men exakt vad produkterna innehåller ses ofta som affärshemligheter. Helena Parker är entreprenören Skanska Vensis miljöchef för tunnelprojektet.
Jag känner egentligen att det här projektet är ett bra exempel på hur man faktiskt har tagit lärdom av tidigare misstag. Det så kräver vi 100% innehållsdeklaration för alla produkter som ska användas här. Vi har stoppat för vi inte fått fullständig deklaration. Vi har stoppat också för att kanske antingen har inte leverantören tillräcklig kunskap som gör att inte han kan redovisa vad som kan hända. Eller att han inte vill släppa den informationen till oss. Och då får vi ju tyvärr säga nej tack men hej då.
Men länsstyrelsen har ju också varit på er och krävt fullständig information och ni har sagt nej i vissa fall. Varför det?
Ja, det är en olycklig diskussion tycker jag. Vi har ett sekretessavtal med leverantörerna och då kände vi att vi kan inte garantera den sekretessen som vi har skrivit under om informationen lämnas vidare till länsstyrelsen.
Men hur ska länsstyrelsen kunna kontrollera de här sakerna om man inte har fullständig information?
Länsstyrelsen får all information utom själva ämnet. Vi redovisar ju om det skulle vara hälsofarligt, allergiframkallande, om det är klassat hos Kemikalieinspektionen och hur det är klassat i så fall och så vidare.
Bo Wendt, miljöchef i Båstads kommun för 10 år sedan, arbetar numera på heltid som kommunens kontrollant av tunnelprojektet.
Det är ett mycket komplicerat bygge så att vi kan säga att miljöfrågor och kommunikation med omgivning och lokalbefolkning, de är prioriterade i det här projektet. Och det är ju inte så konstigt eftersom de misslyckanden som skedde på 90-talet.
Bo Wendt tycker att Banverkets attityd till miljöfrågorna har förändrats till det bättre.
Miljöfrågorna fanns ju nästan inte på dagordningen i det här projektet. Och man hade ju ingen utsedd miljöansvarig. Utan förslagen till åtgärder, det kom ju ofta ifrån oss då på miljökontoret. Idag har alltså Banverket en avdelning med ungefär 5 personer som sköter de här miljöfrågorna. Och de är väldigt professionella och har god framförhållning. Entreprenören Skanska Vinci har ju 4-5 personer. Man har delat upp det så Banverket har viss kontroll och entreprenören har viss kontroll.
Befolkningen som bor uppe på Hallandsåsen kommer att få se grundvattnet sjunka medan tunnelbygget pågår och det kan torka ut vegetationen ovanför. Men nu har alla boende fått kommunalt dricksvatten bekostat av Banverket. Och det gäller för Banverket att inte orsaka några nya utsläpp som kan skada miljön som det gjorde 1997.
Ja, vi står här vid Vadbäcken som porlar förbi här och du, Bengt Santesson, för 10 år sedan så hade du dina kor uppe på åsen vid den här bäcken. Kan du beskriva vad det var som hände när du kom dit en dag?
Det fattas en ko för det första ju, som jag inte hittade. Så gick jag runt och tittade överallt och sen till slut hittade jag henne ju, alltså nere på en åker där det var lite sådana säver, så det var sankt. Där låg hon där liksom och kunde inte resa sig. Så sa jag det att jag tycker att vattnet verkar grumligt. Sen nästa dag så var det fler djur som insjuknade. De var förlamade i bakdelen. De kunde helt enkelt inte resa sig upp. Men så huvudet var ju helt normalt. Alltså man såg på ögonen, det var hur pigga som helst. Så de ville upp men gick inte. Sen fick vi ju avliva en del.
Hur många då?
Jag tror det var totalt 9 stycken. Det var obegripligt ju.
Bengt Santesson fick ersättning för sina kor så småningom. Men missgrepp och oväntade bekymmer med det bångstyriga berget har kantat tunnelprojektet. Inför omstarten av bygget gjordes 2003 en misslyckad provborrning som tryckte upp föroreningar i Lyabäcken. Det chockhöjde pH-värdet och orsakade omfattande fiskdöd. Det ärendet ska nu upp till åtal och rättegång under våren. Slitaget på borrhuvudet har varit större än väntat och inom ett par månader tvingas man byta borrhuvud. Och tätningen mellan betongröret och bergväggen i tunneln har lyckats dåligt. Bara 30% av tätningen med cement uppfyller kraven. I den norra delen av tunneln använder man nu en speciell metod för att få stopp på vattenflödet och göra berget stabilt tills tunnelborrmaskinen tuggar sig igenom berget.
Vi är 600 meter in i Hallandsåstunneln från norra sidan. Och här inne står vi i ett bergrum som är fullt av snö och is. Kenneth Rosell, ni håller på att frysa berget här.
Ja, just det. Vi fryser en dålig zon som vi kallar för Möllebackzonen. Som är en av de sämsta zonerna på tunnelsträckan. Så att frysning är vad som finns att tillgå för att kunna forcera den här zonen.
Ja, det ångar om oss när vi står här och andas och det är stora istappar i taket och det är som om man vore Jukkasjärvi ishotell här. Hur kallt är det här inne?
Ja, det är ungefär 15-20 grader, minusgrader, i själva luften. Berget håller ungefär en minus 20-30 grader.
Men det här måste alltså hållas fruset tills ni kommer hit med tunnelborrmaskinen?
Ja, det stämmer.
Om man borrar in rör i berget och sen...
Ja, man har borrat då 99 meter djupa hål, horisontella hål. Och i de hålen så stoppar man då in en frysrör där man cirkulerar en saltlösning som håller temperatur på minus 35 grader. Vi är nästan 2 kilometer inne i berget.
Det är ganska djupt in.
Ja.
Här knarrar det när man går. Hur mycket har ni fryst nu då hittills?
Vi har fryst. Det här är ungefär 100 meter som vi har fryst här.
Men det är ett kallt jobb att hålla på med det här.
Ja, det är ju en tuff arbetsmiljö här.
Tunnelbygget är redan försenat efter omstarten 2004, säger projektchefen Anders Strandberg.
För närvarande så säger vi att någonstans mellan 10 månader och ett år är förseningen. Och vi tittar ju på möjligheten naturligtvis att skynda på projektet. Men det får inte ske på bekostnad av miljö eller andra aspekter.
När bygget inleddes 1992 trodde man att tunneln och järnvägsförbindelsen skulle stå klar till 1996. Nu ser det ut att dröja till 2012-2013 innan bygget är färdigt. Och oerhört mycket dyrare har det blivit, säger professor Gunnar Falkemark.
När man fattade formellt beslut 1991 att börja bygga räknar man att det skulle kosta 900 miljoner. I dagens penningvärde är det ungefär 1,1 miljard. Och den senaste uppskattningen från Banverket går ut på att det kommer att kosta 9,1 miljarder. Så projektet är alltså i fast penningvärde 8 gånger dyrare än planerat. Detta har blivit ett nationellt prestigeprojekt. Att inte genomföra det vore synnerligen pinsamt och ett slags underbetyg till svensk ingenjörskonst. Så att det måste drivas vidare nästan till varje pris.
Projektchefen Anders Strandberg ser det inte som något alternativ att stoppa bygget och låta ett antal redan satsade miljarder gå i putten.
Vi måste ha en järnväg ut efter västkusten, det är självklart.
Kunde inte också en ombyggnad av befintlig järnväg med dubbla spår också ha blivit en bra lösning?
Det var ett av alternativen som man studerade, men det är inte en tillräckligt bra lösning för att klara godstrafiken. Så krävs det att vi inte har allt för stora lutningar och det är ganska brant att ta sig över den här åsen i befintlig sträckning. Gå runt åsen kräver ännu större investeringar och det blir en mindre effektiv järnväg.
Och argumenten för mer transport på järnväg har fått ökat understöd den senaste tiden, anser Bo Wendt.
Idag med den klimatdiskussion som vi har så har ju argumenten för en bättre järnvägsförbindelse, de har ju stärkts tycker jag mycket de sista åren har de gjort.
Bengt Santesson har fortfarande sina kor betande på ängarna uppe på Hallandsåsen. Han hoppas att bygget ska kunna fullföljas utan nya katastrofer. Men utesluter inte nya bakslag.
Jag tror ju aldrig det kommer att vara problemfritt. Jag tror det kommer att ta ganska lång tid. Men jag hoppas att de skyndar på. Det snabbare det går, till bättre är det för miljön. Men problemfritt tror jag aldrig det kommer att bli.
Bengt Santesson, bonde med kor på Hallandsåsen, och reporter var Ingrid Gustafsson. Ett annat bygge som började ungefär samtidigt som det stora tunnelbygget var bron över Öresund. Men Öresundsbron, det har lyfts fram som ett exempel på ett lyckat projekt ur miljösynpunkt. Och en orsak till att det blev bra var att det gjordes en mycket omfattande miljökonsekvensbeskrivning innan bygget började. Men vägen dit var både lång och krokig. Sven Börjesson har grävt sig tillbaka i historien om Öresundsbron.
Ja, efter 100 års diskussioner och hårda politiska strider kan allmänheten för första gången ta sig över en fast förbindelse över Öresund. Och just nu ser jag hur cyklarna rullar över den svenska bron ner till den konstgjorda danska ön och ända ner i tunneln till Danmark.
Det är den 1 juli år 2000.
Barbro Melander, vad tänker du om den här dagen? Vad känner du?
Ja, jag tycker det är lite glyttigt alltihopa.
Vad betyder det?
Folkfest.
En som var med på invigningen var dykaren Kjell Andersson. Han hade varit orolig för att brobygget skulle ödelägga liv under havsytan. Det blev inte så.
Här har man då lagt alltså de här pelarna ner och sen har man då alltså gjort block och sten alltså in till varje pelare. Och här ser man ju otroligt hur vilket djurliv man har fått. Det har ju blivit som, nästan som konstgjorda rev. Alltså. Så det är en av de bästa ställena att kunna dyka på det sättet.
Tanken på att bygga en bro mellan Danmark och Sverige var som sagt var gammal. Och 1973 så var beslutet ett faktum.
Det svensk-danska projektet i Öresund omfattar dels förbindelsen Malmö-Köpenhamn, dels tunnelförbindelsen Helsingborg-Helsingör och sen tillkommer det helt danska intresset Saltholm, den nya flygplatsen i Öresund. Projektet kommer att ge Sydsverige mellan 1100 och 1300 nya arbetstillfällen under de år som kommunikationslederna byggs. Mest till svensk arbetskraft enligt kommunikationsminister Bengt Norling.
Men det blev ingen bro den gången. Och det var inte på grund av miljöhänsyn. Miljön diskuterades inte. Ny utredning tillsattes och presenterades. Och nu fanns miljöaspekten med. Gunnar Törnqvist var en av experterna.
Att man skulle behöva ta i anspråk stora delar av den goda jorden. Att man skulle förstöra naturmiljön. Det tror jag inte heller är så farligt. Det ligger nog inom ramarna för den samhällsplanering som man ändå måste ha. Och alltså inte se det här som någonting dramatiskt. En dramatisk förändring som skulle ändra bosättningsmönster, lokaliseringsmönster kring Öresund.
Motståndet mot en bro var starkt. Det fanns en rädsla för att ett gigantiskt Örestad skulle växa fram och att Skånes fina jordbruksmark skulle naggas i kanten. Så småningom blev Östersjön det tunga miljöargumentet. Nytt beslut om bro togs och vi har kommit fram till 1991.
I tidigare ekosändningar har vi berättat att hela torskbeståndet i Östersjön hotas eftersom salthalten där är så låg. Om vattentillströmningen från Västerhavet försämras ytterligare ska en bro över Öresund inte byggas, sa miljöminister Birgitta Dahl i Öregrund idag.
Vad jag säger är att vi måste förena ett beslut i tillståndsfrågan med att de här målen kan klaras, till exempel saltvattenbalansen i Östersjön.
Miljöeffekterna på Öresundsbotten och inflödet av saltvatten blev vapen i striden mellan bromotståndare och brovänner. Och än mer kom miljön i fokus när konsultföretaget som skulle hålla i miljöanalysen också ville vara med och projektera bron. Och företaget såg inte de dubbla rollerna som ett problem.
Nej.
Gör ni inte?
Nej.
Om ni till exempel tar fram resultat som pekar på att bron inte borde byggas, då slår ni ju undan benen för er själva. Då mister ni ju en bra affär.
Vi rekommenderar alltid de kunderna som vi gör utredningar och bedömningar åt att göra det som vi tycker är riktigt ur deras synpunkt.
Men bromotståndare och miljövänner rasade.
Ja, det här är ju en orimlig härva. Och jag kan lova för Naturskyddsföreningens räkning att vi kommer att granska det här. Risken är ju naturligtvis uppenbar att den miljökonsekvensutredning som görs nu blir väldigt beroende av att de som gör den också vill bygga bron. Och jag menar så här får det inte gå till i Sverige.
Med en miljöminister som var bromotståndare hade brobyggarna inget val. Det gällde att ta ännu större miljöhänsyn. Oberoende experter krävdes och Björn Gillberg fick därför i uppdrag att följa alla miljöundersökningar. Bron gick nu inte att stoppa och miljöministern avgick.
För ett par timmar sedan kom centerledaren Olof Johansson till centerstämman i Falun. Och det visar sig att Johansson har starkt stöd för sitt beslut att avgå som miljöminister på frågan om Öresundsbron.
Centerpartisterna stod upp och skrek i den fullpackade stämmolokalen när Olof Johansson kom för att förklara sig för sina partivänner.
Du måste som politiker också vara beredd att någon gång fundera också på det långa perspektivet. Det handlar inte bara om nästa val, det handlar om kommande generationer.
Det starka bromotståndet tvingade brobyggaren till stor miljöhänsyn och en omfattande miljökonsekvensbeskrivning. Och slutresultatet tilltalade alltså även dykaren Kjell Andersson.
Så att man kan ju säga det att man har ju verkligen lyckats få den här alltså miljön. Alltså till det är en väldigt fin biotop under till.
Reporter här var Sven Börjesson. Du lyssnar på Miljölarm i P1 som idag tittar närmare på storskalig ingenjörskonst. Och jag säger välkommen till Björn Gillberg, chef för Miljöcentrum. Som ju haft ett finger med i spelet kring både tunneln genom Hallonsåsen och bygget av Öresundsbron. Varför skulle du säga att det gick så snett i det ena fallet medan det inte verkar ha blivit några större miljökatastrofer i det andra?
Ja, Hallandsåsen, det var ett traditionellt projekt. Man brydde sig inte om miljön. Man beställde hem hundratals ton rockagill som om det hade varit lite kitt från den lokala färghandeln i Båstad och satte igång. Och sen gick det som det gick. Det hade räckt om någon hade läst produktfaktabladen för rockagill. Där framgår att det är cancerframkallande, allergiframkallande, kan ge genetiska skador, neurologiska skador med mera, och att de som arbetar med det måste ha skyddskläder, ordentliga sådana.
Men Öresundsbron då, det var ju ett projekt i samma tid.
Ja, men skillnaden var att det var uppmärksammat på ett annat sätt. Det fanns ju många som ifrågasatte effekterna av bron, särskilt då på flödet genom Öresund och Östersjön. Och det ledde till, jag jobbade ju själv där som miljökontroller liksom uppe på Hallandsåsen. Märk väl, efter skandalen uppe på åsen, inte före. Men det ledde till att det sattes in betydande resurser, och jag och Torkel Karstensen, en norsk kollega till mig från Tekniska högskolan i Trondheim, vi hade fria händer att driva miljöfrågorna, och det lades väl ner 100 miljoner ungefär på miljöarbetet. Och här var det ju så här att utformningen av förbindelsen, som den såg ut enligt avtalet mellan Sverige och Danmark från 1991, som ju var juridiskt bindande, det var klart olämpligt, därför att då skulle man fylla ut vid Kastrup en konstgjord halvö, en kilometer. Och så skulle man lägga den konstgjorda ön där man går över från bro till tunnel mot Kastrup mitt emellan Kastrup och Saltholm, så den bromsade flödet genom Öresund rejält. Och genom att vi då kunde föra in i vattendomstolen att det fanns en bättre lösning, så valde vattendomstolen den lösningen. Det hade aldrig skett utan den förutsättningslösa miljökonsekvensbeskrivningen. Dessutom var det ju så att på det viset tvingade vi igenom en bättre lösning mot både svenska och danska regeringens uppfattning, och helt i strid med det avtal som hade ingåtts, och det fördyrade projektet cirka 1 miljard kronor. Så där ser man vad en förutsättningslös miljökonsekvensbeskrivning trots allt kan åstadkomma.
Hur sträng lagstiftning har vi då när det gäller att utreda miljörisker när man ska bygga en tunnel eller en väg eller en bro?
Ja, problemet är att nu har man lite av tårtbitsprincipen. Man bygger kanske en halv mil motorväg där och sen en halv mil på något annat ställe. Man borde göra miljökonsekvensbeskrivningar där man tittade på regioner, landsdelar, så man fick ett samlat grepp om det hela. Om vi tar Citytunneln där jag har jobbat nu med i Malmö, det här stora tunnelprojektet för järnvägen under Malmö stad. Det enda som egentligen är prövningspliktigt där, det är grundvattenavsänkningen. Men likväl har man frivilligt låtit pröva allt, störningar under byggnation och drift, buller, dammning när man bygger, avgaser, kemikaliehantering. Där har man gjort en fullständig prövning. Men den är frivillig utifrån då en miljökonsekvensbeskrivning som kostade 200 miljoner. Det borde så att säga omsättas i lag framöver så att alla sådana här stora järnvägs- och vägprojekt måste prövas fullt ut på samma sätt som Citytunneln i Malmö.
Men du, den här miljökonsekvensbeskrivningen som du har varit med och gjort för Citytunneln i Malmö, den har alltså kostat 200 miljoner. Ja. Vem kommer att vilja följa efter det?
Det är en bra fråga. Jag har känslan av att både byggföretag och politiska makthavare är avskräckta. En del av sättet att jobba är de tror att det kostar för mycket, men så är det inte. Man spar pengar i slutändan. När man väl drar igång så löper projektet som på räls. Alternativet hade varit att bara låta pröva det som är obligatoriskt, grundvattenavsänkningarna, och sen dundra på mitt in i centrala Malmö med detta gigantiska projekt. Då hade det blivit ständiga problem med störda grannar, förelägganden från myndigheter om driftstopp med mera. Så nu är allt reglerat, och det är ur rättssäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt något som alla har nytta av. Så men även om det har kostat mycket pengar så är jag övertygad om att det har man igen även rent ekonomiskt. Det är inte bara miljön som har nytta av det, utan nu löper projektet utan stopp och fördyringar. Jämför det med Hallandsås där man inte satte sig in i vilka miljökonsekvenser som låg framför projektet. Där har vi fördyringar, men Citytunneln följer budget tack vare det här.
Mm. Och det här vill du ska bli en modell för framtiden. Men vad menar du om man skulle ta det här större helhetsgreppet när man bygger, alltså över till exempel hela regioner, ja. Vad skulle det få för konsekvenser?
Ja, om vi tar landstingens politik, jag bor ju uppe i Värmland, det är ett bra exempel. När man lägger ner röntgenavdelningen på sjukhuset i Kristinehamn, så innebär det flera tusen bilresor extra varje år för kristinehamnarna, och det upptagningsområdet som måste åka till Karlstad. Om landsting och kommuner anlade en helhetssyn på alla beslut de fattar och gjorde miljökonsekvensbeskrivningar, då skulle mycket av den centralisering vi nu upplever i samhället av sjukvård eller låt oss ta när man har lagt ner alla tingsrätter i hela Värmland och bara har den i Karlstad kvar. Hade man en helhetssyn på det och tog växthusgaserna på allvar, då skulle inte sådana beslut kunna fattas. För de leder ju enkom till ökat transportarbete och ökade utsläpp. Och det här kan man tillämpa på regional nivå och även när det gäller hela landet. Samtidigt bekänner sig politikerna med läpparna till växthusproblemen och överbjuder varandra gärna om vem som ska vara störst och värst när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Men man driver nästan genomgående en politik av den typ jag beskrev här som leder åt motsatt håll.
Tack Björn Gillberg, chef för Miljöcentrum. Nästa vecka ska det handla om BT Kemi-skandalen i Teckomatorp på 1970-talet. Då det upptäcktes att fabriken istället för att ta hand om sitt giftiga avfall grävde ner det i marken. Än är inte det området färdigsanerat och överallt i Sverige väntar gamla miljösynder på att städas upp. Och hur säkra kan vi vara på att det inte grävs ner nya gifttunnor idag? Tekniker idag var Maud Söderström, producent Johan Bergendorf. Jag heter Marie-Louise Kristola.